Så roligt att få vara här igen och se ännu fler ansikten. Det är lite ovant. Man känner att det är ett tag sedan vi gjorde det här. Sågs så här många i samma lokal och tala på det här sättet så här länge. Det har man inte riktigt gjort framför kameran på samma sätt. Jag har under helgen pratat om att vara kyrka på nytt sätt. Och det vi landade i igår är att det egentligen inte är särskilt nytt, det här nya sättet. För det som krävs av oss i den tid som vi lever i är ganska mycket samma sak som var för den första kyrkan. Så som samhället och världen ser ut nu för oss är väldigt likt hur det såg ut för de första kristna. Och det kan tyckas som en stor utmaning, men det finns också en otrolig inbjudan i den insikten. Och jag landade i kärleksrevolutionen igår och vi ska tillbaka till den. Men jag tror att vi ska se om det går. Vi ska snurra på den här. Eller så snurrar vi så här. Kanske. Ja, då får man få hjälp sen med andra delen av den här predikan också. Yes. Vi har en liten gris med oss. Det går bra. Jag heter Josefin Lennartsson och jag brukar beskriva mig som missionärsbarn, kreatör och stormvind. Och jag sa det igår och det är lika bra att påminna om det idag också. Att för en del så är stormvindseffekten någonting härligt och positivt. Och för andra så kan det vara lite jobbigt. Och skulle det vara så att du inte håller med mig eller tycker att jag säger någonting som du inte gillar, så är det helt okej. Vi behöver inte tycka och tro och tänka likadant i Guds hus. Det viktiga är att vi äger det vi själva tror. Och skulle det vara så att det finns några ömma tår som blir trampade på, det tror jag inte, men om det skulle vara så, då har vi en inbjudan att fundera på: varför är den här tån öm i mitt liv? Vad är det som gör att det här är en känslig fråga för mig? Och när jag börjar fundera på det, då stärks de inre musklerna, det som bygger våran tro. Det är det som gör oss stadiga. Eller som Jesus säger, det är det som gör att vi kan bygga vårat hus på en stadig grund som inte rubbar sig. Att vi lyssnar på det där som känns ömt och funderar på varför. Och tar till oss av det. Det som hamnar på slutändan är att jag håller i någonting som jag kan säga att det här tror jag på. Och även om det är litet som ett senapskorn, så räcker det. Vi håller precis på att komma tillbaka till det normala. Vad nu det är efter 1,5 år av upp- och nervända vanor och rutiner på många sätt. Alla har vi påverkats på något sätt av den här pandemin. Ingen av oss är oberörd. Ingen kommer ur en sån här erfarenhet oförändrad. Och det finns både en smärta i den insikten och en inbjudan. Det finns en risk att våran längtan tillbaka till Allt det som var och som vi har saknat gör att vi ökar takten för att hinna ta igen allt det där. En jakt som i värsta fall kan göra att vi förlorar kontakten med vad allting egentligen handlar om. Och därför så vill jag idag hålla ett bibelstudie om ett liv i längtans riktning som leder oss ifrån att leva här uppe och i en massa prestationer till ett liv som styrs härifrån, ifrån vilan. Och jag kommer att utgå ifrån kapitlet, det 58:e kapitlet i Jesaja bok. Och det är en bok som handlar om ett folk som har tappat kontakten med Gud. De har förlorat den första kärleken, sitt varför. Det som ger livet och tron substans. Man gick till templet och utförde ritualer för att blidka sin Gud. Eller kanske för att det var så man gjorde i den familj man tillhörde. Och sen gick man tillbaka ut till sitt liv och levde och styrde det som om Gud inte fanns. Orättfärdighet växte och medmänsklighet gick förlorad. Jesaja bok handlar också om tillit. Om att vända om från ett liv där man lever som om Gud inte finns eller bryr sig om mitt liv och min vardag till ett gudsvänt liv som utgår ifrån tilliten. Ett liv där jag väljer att lita på att Gud är närvarande och engagerad i mitt liv, i mina omständigheter och i den tid som jag lever i. Och man kan bli skrämd av den här bokens starkt dömande karaktär. Men för att förstå vikten av den dimensionen så behöver vi förstå kärnan i ett profetiskt liv. Gud möter oss där vi är. Inte där vi önskade att vi var, eller där vi tror att vi behöver vara. Jesus gick människorna till mötes och mötte dem i ögonen där de befann sig. Ibland på väldigt skitiga platser. Gud kräver inga ritualer, särskilda handlingar eller någonting annat för att vi ska närma oss. Gud har gjort allt för att visa sin prioritet. Så älskade Gud världen. Det profetiska livet utgår alltid ifrån verkligheten och planterar just där hopp. Mitt i det som verkar omöjligt eller dött. Profetens uppgift är att öppna ögon för hur vi prioriterar och lever våra liv. Och jag börjar med att läsa från vers 1 till och med 5. Ropa ut så högt du kan. Låt din röst ljuda som en hornstöt. Förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs ett deras synd. Dag efter dag söker de mig och vill lära sig följa mina vägar. Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte har övergett sin Guds lag. Ber de mig om regler för vad som är rätt och älskar att nalkas Gud. Ser du inte hur vi fastar? Märker du inte hur vi späker oss? Ni sköter era sysslor på fastedagen. Ni driver på era drängar och ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå. ligger i säck och aska, kallar du det fasta, en dag som behagar Herren. I det här stycket så får vi lära känna Guds folket som har vuxit upp med en tro och ärvt både ansvar och traditioner. De kände troligen inte till så mycket annat än det sätt som de praktiserade sin tro på. Och de gjorde det säkert, både med glädje och god vilja och kanske till och med kärlek. Folket var blint för sitt eget beteende. De levde på sina liv säkert med det tempo som den tid krävde. Och kanske tyckte de att de gav allt som de hade. De kanske till och med ibland tänker att de ger mer än vad de har till den här guden. Och att Gud borde vara tacksam för att de gav så mycket trots att de egentligen inte har tid. De såg nog inte hur deras liv var präglade av någonting annat än Guds perspektiv. Hur de hade blivit slavar under ett ok som är lika trollbindande nu som då. Nämligen prestationshjulet. Ska jag rita ett nytt kretslopp? Något sånt. Allting börjar med min prestation. Och jakten efter lönsamhet. Vi vill se resultat på det vi gör. Vi vill se och kunna räkna antal personer eller kronor. Vi vill kunna se att vi faktiskt har gjort någonting genom att ha fyllt kalendern på något sätt. Och någonstans så tänker vi att om vi presterar bra nog, om vi bara slår upp med riktigt stora affischer, om vi bara lyckas fylla någon arena, då så kommer vi att bli attraktiva. Och uppleva som unika och intressant att vara med. Då kommer folk vilja vara med i våran gemenskap. När de ser hur häftiga vi är och hur coola grejer vi kan hitta på tillsammans. Om jag bara testar en metod till. Om vi bara håller ut lite mer, satsar lite hårdare. Då kommer jag att bli sedd. Och älskad för den jag är. Då kan jag förtjäna den kärlek som jag så länge har längtat efter och behöver. Folket och ibland vi försöker att förtjäna Guds uppmärksamhet genom prestationerna, genom de religiösa ritualerna. Tron baseras på prestation, på att göra saker. Och i den här bibeltexten så skryter de om hur överlåtna de kan vara de olika prestationerna. Och de grälar och hamnar i slagsmål med varandra. Kanske ibland om vem det är som har mest rätt. Eller som har gjort mest. Och de har fastnat i ett tankesätt där det är viktigare med vad man gör. Och bryr sig inte så mycket om vad frukten blir. De lägger ingen vikt vid det som gör den verkliga skillnaden, nämligen hur man gör och framförallt varför. Vi fortsätter att läsa från vers 6. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar honom säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret och din natt bli strålande dag. Herren ska leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenlik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Dina uråldriga ruiner ska byggas upp. Gångna släktens grunder ska du sätta i stånd. Du kommer att kallas den som murar igen rämnorna. Den som gör det nedrivna beboeligt. Vad är det Gud vill ha av oss? Det kan ibland kännas som det där. Att det är ett krav med mitt hjärtas engagemang. Att jag måste prioritera Gud först. Att det är ett offer som jag måste göra. Och att det på något sätt gör att jag kommer längre bort ifrån mig själv och det liv som jag längtar efter, det jag behöver allra mest i mitt liv. Att Gud kräver att jag ska glömma bort mig själv i jakten på att hjälpa någon annan. Men kärleken fungerar inte så. Livet med Gud fungerar inte så. Därför att ju närmare Gud vi kommer, desto närmare kommer vi oss själva. Nu måste jag vända tillbaka den här. Kan man? Nej, men det går inte, för då blir den upp och ner. Så vi måste nog snurra på den här igen. Härligt. Livet med Gud är aldrig tänkt att föra dig bort ifrån dig själv, ditt liv och dina innersta behov, den längtan som du har. Gud samarbetar med din längtan. Den djupaste längtan är nedlagd i oss och vi kan känna den i våra kroppar. Det är så Gud kommunicerar med det som är våran ursprungstanke med att vi finns till. Och när jag involverar hjärtat så inser jag snabbt att jag är inte så annorlunda mot andra människor. Vi är inte så olika varandra som vi tror. Även om kontinenter, religioner eller levnadssätt kan skilja oss åt. När vi involverar hjärtat inser vi att vi kan möta något av oss själva i andra människor. Och när jag väljer att möta en annan människa med nåd, möter jag i grunden också mig själv med samma nåd. Här lär vi känna det perspektiv och den rytm som Gud tänkt att vi ska leva efter. Den som jag kallar för kärlekens kretslopp. Den som sätter igång en kärleksrevolution i våra liv. Den kan också kallas för Circle of Grace. Så att jag är inte helt ensam om att se det här mönstret i Guds verkande i historien och i bibelläsningen. Det här är ingen utopi eller avlägsen önskedröm som vi kan nå först i himlen. Det här är den rytmen som är Guds stora frälsningsplan. Den kärleksrevolution som genom tiderna förändrat människors liv och hela mänsklighetens historia. Och Jesus praktiserar själv kärlekens kretslopp. Balansen mellan att ta emot och att ge. Där Jesus ständigt drar sig undan för att fylla på. När han drar sig undan så är det för att fylla på med insikten om vem han är, vad hans liv går ut på, hans sanna identitet. Och den börjar alltid med att tanka Guds kärleksfulla ögon på mitt liv, där jag befinner mig just nu. Det är så jag påminner mig om min identitet i Gud. Min första och även din första och egentligen enda kallelse, det är att leva ut just den identiteten. Att leva i relation med Gud. Det är den här, och egentligen borde det finnas någon form av pil tillbaka till Gud. Därför att min riktning, framförallt mitt perspektiv, det är det jag är kallad till. Att påminna mig om vem Gud är och vem jag är i Guds ögon. Och koncentrera mig på att ta emot den kärleken till mig själv. Om det är mitt huvudsakliga engagemang för mitt liv. Att ta emot den kärleken. Och det går inte på ett ögonblick. Det är ingenting vi gör en gång i livet och sen lever vi på det resten av livet. Kärleken går djupare än så. Tar sig igenom alla olika hinder och barriärer, rädslor, sår och erfarenheter. Det tar sig igenom normer och kulturer av att så här har vi aldrig gjort förr och så här har vi alltid gjort. Och varför skulle jag ändra på mig? Jag är ju sån här. Kärleken tränger igenom allt det och ställer krav på mig. Inte för att jag måste någonting, utan för att jag är värd så väldigt mycket mer än vad prestationen säger att jag är. Och när jag kan tillåta mig att stanna upp och vara där och att det är mitt fokus, då kommer det andra att komma av sig självt. När jag är vid Jesu fötter så börjar en inre resa tillsammans med Gud själv. En relation med en levande kraft som vill mig, som är engagerad i mina frågor. Och det skapar någonting som är unikt i mitt liv. Det skapar ett engagemang för de frågor som är viktiga för just mig. Det blir ett driv som finns i mitt liv därför att kärleken har nått in till det som var allra heligast hos mig. Och det sätter mig alltid i rörelse. Om vi tar emot Guds kärlek så kan vi inte bli stillasittande navelskådare. Det ligger inte i Guds natur. Guds kärlek är i sig själv alltid utgivande. Och det är vad som händer med oss om vi tar emot kärleken. Den sätter oss i rörelse så att vi blir människor drivna av kärlek. Inte för att vi måste, inte för att det är rätt sak att göra, inte för att det ser bra ut, utan för att jag har inget val. För att om jag har kunnat ta emot kärlek och mött mig själv där det var som allra svårast, så gör det någonting med min människosyn. Det gör någonting med sättet jag möter andra människor på. Och det är där frukten syns. Det är där vi ser ett resultat. Kanske inte nödvändigtvis på banken att vi ser resultatet. Men vi ser det i människors liv, i ögonen, på nyfikenheten och öppenheten och glädjen, generositeten. Att andra människor vill finnas nära och vara en del av, och andra människor mår bra och kanske till och med hittar sig själva i närheten av. Det är så kärleksrevolutionen får sin kraft och sin näring. Genom att jag lever i den kärleken till mig själv så smittas den till andra som också får uppleva hur oändligt älskade de är där de befinner sig. Och jag tycker att det är ganska bra att ställa de här två kretsloppen så här mot varandra. För att det blir så tydligt då hur lätt det är att jag hamnar i prestationen. Och det kommer bara leda till stress och rädsla. Istället för livsglädje, kärlek och nyfikenhet och förundran. Vers 13 och 14 ger oss sedan den sista pusselbiten. Den som handlar om den här balansen mellan att ge och få. Den handlar om att bära insikten om mitt egna behov. Och vad Gud kan och vill ge i det liv som jag lever här och nu. Vi läser. Om du inte kränker sabbaten, inte sköter dina sysslor på min helgdag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och värd att ära, om du ärar den och inte utför det du brukar, inte ägna dig åt dina sysslor och tomt prat, då ska du få fröjdas över Herren. Jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig leva av din fader Jakobs egendom. Herren har talat. Den sista delen handlar om att helga vilodagen. Kanske det absolut svåraste i en prestationskultur. Vi vill ju bara bli klara med det där projektet som vi har. Då kan vi sen vila ut. Om vi bara har gjort det där sista, då kommer vi att kunna vila och lägga upp fötterna en stund. på fotpallen. Gud visar att kärlekens kretslopp börjar och utgår ifrån vilan. Och det handlar om någonting som jag lägger in i min livsstil från början. Någonting som får vara mitt i livets pågående. Det är det som gör sabbaten så speciell. Att vi en dag i veckan har en chans att påminna oss om att jag är inte det jag gör. Jag får inte mitt värde genom mina prestationer. Jag var i Jerusalem för några år sedan och träffade där en judinna som berättade om hur de firade sabbaten i deras familj. Och hon beskrev hur hela veckan gick ut på att förbereda inför den här dagen då de inte fick laga mat och de fick inte städa och fixa med olika saker, utan den dagen skulle vara fri ifrån all form av arbete. Och att det var en festdag, det var en familjehögtid. Det var någonting som alla såg fram emot, för då var gemenskapen i fokus. Och hon berättade att man till och med var så radikal att de, om de skulle ut på en picknick eller någonting annat, så lämnade de plånbok och telefon hemma. Därför att sabbaten var en dag att öva på tillit till Gud. Så om någonting skulle hända, så var det en övning att lita på att det kommer att lösa sig. Även om vi inte kan köpa oss ur den här situationen eller ringa till någonting, så kommer det att lösa sig. En väldigt praktisk och handfullt sätt att faktiskt öva på att inte ha kontroll hela tiden, utan vila i tilliten. Det att det finns en omsorg. Det finns goda tankar om mig och mitt liv. Jag behöver inte styra allting själv. För många har pandemin varit en enda lång sabbat. En lång retreat. Jag tror också att mycket har kommit upp till ytan. Där man har blivit kanske påmind om en del drömmar som man inte har hunnit med än. För att det var ju så mycket man skulle göra först, innan. Kanske någon som har insett att jag lever inte mitt liv på det sätt som jag innerst inne längtar efter. Jag har inte haft tid att lyssna till min längtan. Pandemin tvingade oss in i en tvärbroms. Och den kanske har kommit med en del smärtsamma insikter. Men det är också alltid en inbjudan. För det är aldrig för sent. Jag brukar säga att det finns inget bäst före datum för blomster. Du kan blomstra i vilken tid och ålder som helst. Och mitt bästa exempel på det, det var en av de äldsta i församlingen i Gnesta. Hon var närmare 90 år och var den strålande solskenspersonen, den mest strålande jag någonsin har träffat. Hon kunde bara sitta i sin soffa i vardagsrummet, för kroppen tillhette henne inte till så mycket mer. Men därifrån gjorde hon underverk. Både i mötet med mig, där vi möttes och kunde dela mycket av det som betyder någonting i livet. Men också alla de som kom hem till henne. Alla barn och barnbarn. Hembetjänter och alla möjliga från sjukvården som kom till henne. Och när jag en dag sen fick finnas med på hennes begravning, så var det flera av dem som också ville komma. Det finns inga begränsningar. Även om vi ibland kan tro det. Att vi har blivit för ringrostiga och gamla, eller det är kört. Vi hinner inte. Men det Gud har lagt ner av längtan i våra liv, det ligger där och är möjligt att göra någonting av, oavsett när vi kommer igång med det. Det kanske inte blir på det sätt som vi hade tänkt eller trott. Men det kanske heller aldrig finns egentligen någon sån bild. Det kanske är precis just nu du ska göra det där som din längtan pockar dig för att göra. Vi ger som gåva det vi har fått som gåva. Och en kärleksrevolution börjar med att vi fokuserar på att hitta till en hållbar och långsiktig väg. Ett hållbart och långsiktigt engagemang och livstempo som ger näring åt vår relation till Gud och oss själva. För det är utifrån det som vi sen kan älska den här världen och de människor vi har runt omkring oss. Och det är framförallt en individuell resa, men den är också kollektiv. Vi kan dela den tillsammans och stärka och uppmuntra varandra att följa våran djupaste längtan. Det är det som gör församlingen så unik och värdefull och dyrbar. Att vi kan få vara ett folk som vågar följa våran djupaste längtan och prioritera den. Och hitta till rytmer som för oss närmare Gud och oss själva. När vi är ett folk som lever närmare Gud, som lever i kärlekens kretslopp, då blir vi till en kärleksrevolution. Det är ingenting vi kan göra eller arbeta oss till. Den kommer ur den här positionen av att ta emot. Och när jag låter Guds hjärta beröra mig och när jag involverar mitt hjärta i Guds oändliga kärlek och släpper taget om alla prestationer, då kan jag hitta till den djupa vilan i kärleken. Och där möter Jesus mig, precis där jag är, med allt vad jag har. Och gör mig till en prunkande trädgård. Låt oss be. Tack Gud att du har skapat oss till dina avbilder. Till att leva i relation. Tack för att du är kärlek och att vi lär känna dig genom att ta emot kärleken till oss själva där vi är. Jesus, tack för att du alltid möter oss i ögonhöjd. Hjälp oss att våga möta din blick och ta emot all den nåd som du vill ge oss. Tack för den längtan som bor i våra liv. Hjälp oss att ta steg i våran längtans riktning. Amen.